Hej och välkommen till radioserien AI till vardags här på Tyresöradion. Jag heter Jerker Pettersson. I förra, tredje avsnittet, så var det författaren Holger Westlund jag pratade med om hans nya bok AI för oss seniorer, en inspirationsbok. Och vi fick höra om hans erfarenheter av AI och all den nytta han haft av AI, både till försäljning av lägenhet i Frankrike och besök hos läkare i Sverige. Nu ska vi fortsätta med att jag ska ringa upp en kvinna norrut som har provat AI i många, många former som den konstnärliga själ hon är. Om ordet AI-artist finns så passar det perfekt in på Anna Laurila. Och vi ska höra hur hon fått utlopp för sin kreativa ådra med hjälp av AI. Vi går direkt över till studion. Häng med! Då säger jag hej och välkommen till AI till vardags till Anna Laurila.
Ja, men hej Jerker.
Och Anna, du befinner dig alltså ganska långt norrut från Tyresö. Var är du just nu?
Ja, just nu är jag i köket i min lägenhet i Byske, som är ett samhälle med cirka 2000 invånare, på sommaren 4000, på grund av alla norrmän som kommer hit som turister.
Och Byske ligger, om vi ska positionera det närmare då, till någonting känt?
Ja, det ligger i Västerbotten, mitt emellan Skellefteå och Luleå, kan man säga.
Ja, så närmaste stora stad, är det Skellefteå det?
Med Västerbottens mått mätt, ja.
Ja, du tänker du är så stora stad alltså,
eller? En större stad, större samhälle, ja.
Vi är ju på Tyresöradion just nu, så jag tänker ju då så här också. Vad har du, Anna, för relation till Tyresö? Förutom att du och jag råkar känna varandra sedan, ja, dryga 15 år tillbaks.
Min relation till Tyresö är ju ganska vag, får jag väl erkänna. Jag känner ju dig, Jerker, sedan många år, eller ganska många år. Tiden går fort. Men jag har en bekant som heter Eva Kinnonen som bor på Tyresö sedan många år. Så att jag har varit där några gånger och hälsat på.
Och Eva har ju faktiskt gjort några program här på Tyresradion om konstnärskap i stort sett. Vi ska prata om alla dina AI-projekt, och de innefattar ju bildkonst, skrivande musik och vad AI då betytt för dig. Först lite bakgrund tänkte jag. Du är född 1966 i Järna, söder om Södertälje. Du är vattuman och beskriver dig enligt kinesisk filosofi som fire horse. Vad innebär det på svenska?
Eldhästen är ju det är kinesisk astrologi, och det finns ett antal olika kinesiska tecken. Jag ska inte svära på antalet, för jag kommer inte ihåg. Det kan vara 12, det kan vara mindre, men hästen då. Eldhästen kommer ju vart 60:e år, och jag är då råkat fylla 60 här. Så det är något som man kallar sin solar return på engelska då. Och det innebär väl att man är lite mer wild and crazy än vanliga hästar kanske. Helt enkelt.
Känner du wild and crazy?
Ja, jag tror att det egentligen alltid varit det, med att jag liksom har hållit mig tillbaka av yttre faktorer och så. Så det är med nu för äldre dagar att känna mig som mig själv egentligen, tror jag.
Tror du på astrologi?
Ja. Jag tror inte på så mycket, men jag tror faktiskt på, det låter ju flummigt med astrologi, för att jag har varit med om lite för mycket sammanträffanden för att det ska vara en slump. Och då menar jag inte de här horoskopen i Expressen eller vad du vill, utan mera seriös, vad ska vi säga, horoskopbeställning. Alltså man räknar ett folks horoskop från födelsedata och så.
Det var ju så, har jag förstått, att du redan vid 10 års ålder så hittade du gitarren. Stämmer det?
Ja, det var ännu tidigare. Det finns en bild, jag sitter när jag är typ 4, men jag når inte ner till strängarna då. Men min mamma, hon spelade gitarr, och min mormor spelade gitarr. Men hon spelade med sig här julen och morgon och sånt. Och sen lärde jag mig väl några ackord. Och sen så, när jag var 10, då började jag spela klassisk gitarr och lärde mig noter. Så var det.
Ja, och det där ska vi återkomma till lite grann när det gäller AI och musik lite senare. Du gick på folkhögskola och sen har du jobbat, kan vi kalla det, inom reklambranschen med skyltar och trycksaker och så vidare under flera år.
Ja, det stämmer alldeles utmärkt. Jag började 88, för 100 år sedan ungefär, och började på en skyltfirma som hette, jag spelar ingen roll vad den hette, men vi stod i princip på handskar med en skalpell logotyper och bokstäver. Vi hade ju en skärmaskin med 10 typsnitt och vi hade floppy disks som typ rymde ingenting nästan. Om man jämför med dagens datorer så var det ju rena larvet, men det funkade. Men min hand är fortfarande lite skadad och allt handskära när vi ska skalpell.
Okej.
Faktiskt, efter alla dessa år.
Sedermera så blev du projektledare på Stockholmsmässan, bland annat för antikmässan. Vad gjorde du där?
Ja, det var ett spännande hopp. Ja, alltså, vad gjorde jag där? Ja, det var en bekant med som faktiskt bara hörde av sig och frågade om jag ville börja där. Och när jag stod där och gjorde ramper, man folierade texter på ramper, det har ju alla som varit på mässan sett, att de här där uppe som en lång, lång skylt.
Mm.
Det står någonting, plåt Niklas AB eller något. Då kom det en chef och undrade om jag ville bli projektledare för, alltså för inte för hela projektet, men för text och det grafiska programmet på antikmässan. Och då blev jag ju det. Jag kunde egentligen ingenting, men jag sa ja visst, vet, så här som jag gör, ja men absolut inga problem. Det var ett jätteproblem, jag drog ju det i hand i alla fall, så att det gick bra.
Och sen då, så från det så gick du vidare och sadlade om helt och utbildade dig till busschaufför, som också ledde dig vidare ifrån Stockholm då ända upp till Skellefteå. Hur kommer det sig att det blev Skellefteå? Eller rättare
ja,
sagt Byske då?
Byske, ja. Oj, det var en lång historia. Nej, men jag började köra buss till Stockholm för det första. Jag slutade på Stockholmsmässan för att jag kände att jag orkade inte med alla konstanta deadlines. Så, alltså, mina nerver var i upplösningstillstånd. Och så tänkte jag, jag måste ha ett jobb som tar slut någon gång. Inte dygnet runt, 7 dagar i veckan och så vidare. Utan jag vill ha ett jobb som, jag börjar här, jag slutar där. Och så sökte jag via Facebook faktiskt en utbildning som busschaufför, vilket alla skrattade åt, för jag har ju ingen lokalsinne, det visste de ju på mitt förra jobb då. Men skam den som ger sig, jag lärde mig att köra buss i Stockholm. Och sen flyttade jag upp till Skellefteå därför att jag fick för mig att jag skulle hitta mina rötter, för mina släktingar är ju härifrån. Men det var så mörkt på vintern, jag hade ju bara varit på sommaren. Så att jag hade lite så här ångest första vintern, för jag tänkte att jag kommer att dö i mörkret. Och det var ju inte lika många linjer, det var väl 4 linjer här och jag körde 42 i Stockholm. Så att,
ja. Och parallellt med det så öppnade du en butik i Byske som hette Gamla Ting. Det var en antikhandel, va?
Ja, från att ha haft 0 saker så hade jag plötsligt hur många saker som helst. Alltså när vi pratar om det här, Jerker, så låter det som att jag har ADHD som håller på med allt samtidigt. Men jo då, vi hade den där butiken i 5 år faktiskt, jag och min partner som jag träffade i garaget, bussgaraget.
Istället för ADHD kan vi väl säga att du är mångsysslare och synnerligen kreativ, tycker jag.
Ja, okej då, det låter bättre.
Ja, jag tycker det.
Eller det är inget fel på ADHD, det är inte så jag menar. Jag menar bara att ja.
Alla har vi bokstäver.
Precis.
Du, jag tittar på din portfoliesida som du har, en webbsida på nätet. Och där kallar du dig för Superansa. Var kommer det där ordet ifrån?
Ja, det är återigen back to the roots. För när jag var liten, istället för att leka med dockor som alla andra, så sprang jag runt med ett förkläde på ryggen med stor S. Och så, det var som Stålanna.
Ah, du var Supermans motsvarighet alltså?
Yes, jag var Superansa. Och så mamma kallade mig för Ansa. Så tänkte jag, det tar jag det, Superansa, som mitt alter ego liksom.
Och på den här portfoliesidan för Superansa så har du då beskrivit alla dina projekt. Då undrar jag så här, hur fick du upp ögonen för AI? Hur började det?
Ja, hur började det? Det började med AI, eller jag började med AI rättare sagt, av en slump. Jag hade hört talas om det. Det var väl cirka, eller exakt till och med 3 år sedan. Och jag hörde någon som pratade om att det var så läskigt med chatbots för folk förlorade förståndet. Och de tog livet av sig, det var det ena och det andra. Samtidigt så hörde jag en bekant som frågade mig om jag kände till någon AI-konstnär, en fotograf som jag känner då. Och jag sa nej, men jag har hört talas om det. Och jag har hört talas om ett visst program som jag inte kommer att nämna här.
Ja, men det kan du ju nämna om du vill.
Kan vi nämna det?
Ja, det kan man. Okay, det här är inte Sveriges Radio, så vi har inga problem att säga varumärken eller företagsnamn.
Då sa han, ja, det heter, jag har ju redan sagt ChatGPT, så att det är ett program som heter Midjourney. Och Midjourney betyder på engelska typ medellivet, mitten av livet kan man säga.
Och vad kan man göra med det här programmet då?
Jo, man kan göra bilder. Och så att jag då tänkte dels, aha, ChatGPT spännande, och dels, Midjourney är spännande. Så jag började med båda två samtidigt. Jag sa till ChatGPT, jag laddade ner appen och frågade dig faktiskt, Jerker. Jerker, tror du att man kan skriva en bok med ChatGPT?
Ja, vad svarar jag då då?
Ja, då sa det är klart du kan, Anna, sa du då. Och så var det Holger då som jag fick kontakt med genom dig då, som redan hade skrivit en bok. Med hjälp av AI.
Just det, som vi faktiskt hörde i förra programmet av AI till vardags.
Holger är en imponerande karaktär. Han har ju verkligen hängt med i svängarna trots sin aktningsvärda ålder. Det kanske därför. Och då tänkte jag, men jag måste ju prova. Och då började jag skriva. Och då hittade jag på någon historia om en kille som bodde i New York. För att det här, min första bok som jag skrev med kulspetspenna, när jag skrev när jag var 12. Och det handlade om ett gäng i New York. Jag fattade ingenting. Jag visste ingenting. Och jag slängde bort den. Men nu var jag tillbaka i New York igen då. Några år senare. Och då skulle han bo i en lägenhet och prata med en köttbåt. Och så skulle han bli tokig. Och så skulle han, jag vet någonting. Och då pratade med ChatGPT om det här. Och den hittade på ett namn. Och så skulle han heta Mark. Och så satte vi igång. Det var ju bara det att jag tänkte att den här pratade ju på engelska. Så jag körde på engelska. Och insåg att vad har jag gett mig in på? Jag måste byta. Nej, jag kan inte byta för det hade gått för långt. Så att, jag tänkte, jag fortsätter väl då. Men då så insåg jag nästa grej att jag behöver ett bättre program. Och då hittade jag ett annat program som jag nu tänker nämna. Och det är Pseudowrite.
Du börjar med ChatGPT och sen blev det Pseudowrite.
Ja, jag fortsatte också. ChatGPT har varit min brainstormer och polare och allt möjligt under tiden. Men Pseudowrite är mer bara ett liksom, skrivverktyg.
Så du kunde jobba med dem parallellt då?
Ja, absolut. Jag kunde ju ta bitar från Pseudowrite och fråga chat. Nu ska man inte lita 100% på ChatGPT heller, för den kan hitta på saker. Så man måste alltid faktakolla grejer liksom. Och sen när det var då Midjourney, började jag ju då lite illustrationer. På den här tiden så var ju det väldigt nytt. Det är fortfarande nytt, det var 3 år gammalt. Men det var ännu nyare då och bilderna var väldigt små och dålig upplösning. Men det var otroligt spännande att skriva en text och så kommer det ut en bild. Alltså jag satt och stirrade, jag kunde inte sova, men jag satt och stirrade på min telefon på kvällen och bara ögonen som pingpongbollar. Bara, vad ska det bli det här? Och det var, alltså, det är magi.
Du blev fascinerad av vad som gick att göra.
Ja, alltså jag har ju målat mycket och ritat mycket med pennor och akryl och såltavlor och ja, du vet. Men det här var ju helt en ny dimension.
Men då var det så att du började alltså egentligen då, om jag fattar rätt nu, med ChatGPT och snacka om ungefär upplägget och sådär. Och sen gick du till Pseudowrite för att skriva boken verkligen. Och sen för att illustrera den så blev det Midjourney.
Ja, precis. Och sen blev det också så att den här AI-konstnären då som Christer Fjellis hette han förresten, fotografen, det blev jag. Så jag ställde ut då på det här planket som det heter varje år. För han ville ha in en AI-konstnär för att planket är ju en utställning för fotografer. Fotografer kan vara väldigt konservativa.
Var är den utställningen?
Nej, men det är i Stockholm, det är ju där i närheten Vita Bergsparken.
Ja, är det en årlig grej eller?
Mm, utomhus, så det är lite spännande. Ja,
och den ställde du ut då?
Ja, jag ställde ut. Men det roliga är att man då får höra kommentarerna. Det där är ingen riktig bild. Det här, det är ingen riktig fotografi, brukar jag rätta dem då.
Vad säger de då bild. Då?
Ja, då blir de så här. De vet inte riktigt så här. Men de tyckte att det var fusk, givetvis då. Eller något. De visste inte vad de skulle tycka. För de förstår inte, eller de. Nu menar jag inte alla fotografer i hela världen, men det var rent generellt så är det väldigt svårt att förklara. Jag kan ju förklara för mig själv egentligen hur den här bilden uppstår för att jag skriver någonting.
Då du gör en bild så här, det är ju inte så att det är gjort på 15 sekunder, utan det tar sin tid antar jag.
Det beror ju på. Så här, om jag vill ha ett äpple. Ja, det blir ett äpple, okej. Men om jag vill ha en karaktär från min bok, till exempel Mark Miller då, som jag har en vision av hur han ser ut, då har man ju ett stort problem att få AI att göra som man vill. Men det har blivit bättre och bättre, för nu kan man ju lägga in referensbilder och sånt där som man kan återanvända så att det blir något sån här likt. Sen har det kommit en massa andra program också, efter att jag började med Midjourney så. Det finns ju mycket Alla har ju sina fördelar liksom.
Men kan man säga då att om vi kallar det konstnärskap att producera de här bilderna, så består själva konsten i att kunna på bra eller rätt sätt då instruera och kommunicera med AI då?
Ja, det är ju jätteviktigt att man promptar, som det heter. En prompt är en instruktion. Eller kurerar, som någon liten förnämare sa till mig. Man måste kurera AI hårt.
Kurera AI, det var faktiskt ett nytt uttryck, det har jag inte hört.
Ja, alltså, och då översatt, inte så att den är sjuk och förkyld, man ska kurera den, utan att det är ett konstuttryck att man liksom styr upp den helt enkelt.
Ja, ja.
Att den inte flippar iväg.
Skulle kunna bli att man skulle...
Snyt nu. Men, nej då, men man ska styra, man måste hålla i tyglarna liksom. Och man kan ju också låta den bara flippa ut, men då blir det ju vad som helst. Ibland kan vad som helst bli bra, men när man har en vision, då vill man ju helst den ska bli som man vill liksom. Men det är också det som är lite charmen, att det blir ju lite inte som man vill alla gånger.
Utan den skapar och hittar på lite grann och går utanför ramarna då?
Ja, det kan man ju lugnt säga.
Aha.
Sen är den ju väldigt hårt, beroende återigen på vad du använder för program eller app. Hur om du vill göra erotiska bilder, så kan du ju glömma det. Till exempel Midjourney, för att det är väldigt hårt censurerat.
Aha, det finns inbyggda begränsningar där då.
Mm, det finns också andra program som inte har det. Om man ute i mindre ädla syften liksom. Ja. Men sånt håller inte jag på med.
Du nämnde det, att du råkar på att en och annan då, vad det gäller bilder, sa så här, men det där är ju fusk, det där, så det kan man inte göra så. Har du stött på den här, får jag kalla det då, misstänkliggörandet av AI på flera ställen?
Ja, men rent allmänt så tycker ju folk, säger jag folk som man är nog, jag vet inte vad, men många som inte är så insatta återigen då, tycker ju att det här är fusk, musik, skrift, bild. Jag läste ganska talande exempel i någon, det var någon sociala medier då, att det stod någonting om att Melodifestivalen skulle nu tillåta AI-genererade låtar. Och då skriver ju folk, usch, jag ska aldrig mer titta på Melodifestivalen. Då tänker jag, men du vet ju inte ens skillnaden. Du skulle aldrig kunna höra skillnaden. Vad spelar det för roll för personer i soffan om låten är skriven av en människa eller en intelligent robot, så att säga? Det är helt oväsentligt. Och så skrev ju någon, det är väl hellre det än att det är samma låtskrivare år ut och år in. Var någon som skrev. Så att det finns en aversion mot AI, helt klart. Men jag tror att det kommer bli bättre och bättre.
Om vi tar det här konkreta projektet då med din bok The Forsaken Cowboy, med skrivandet och bilderna. Vad har det så att säga betytt för dig att du har kunnat gjort det med AI?
För det första hade den aldrig blivit av. Utan här var en litet frö som utvecklade sig till en hel skog. Från den här vansinniga killen i lilla lägenheten, så blev det en historia om en ung kille som bor i USA då, som jag tycker USA var spännande. Hans liv och hans tidiga armén och hans kärleksförhållanden och hans struliga, alltså den blev en jättegrej. Alltså min hjärna liksom bara spann loss med hjälp av det här skrivprogrammet och ChatGPT. Och när jag satt och körde buss, och då skrev jag i boken huvudet, och så på rasten skrev jag på min iPad, och jag skrev när jag kom hem, och jag skrev och skrev och skrev. Så jag var helt väck i ett år, eller ett och ett halvt.
Då du körde buss så skrev du i huvudet, och sen så tog du din platta och skrev i Sudorite, var det så?
Ja, ungefär så. Att jag hade idéer. Mm. Att han skulle kunna göra så här, han skulle göra så här. Och så fick det Sudorite hjälpa mig med formuleringen, eftersom jag inte är någon expert på engelska. Och då lekte jag även med dialekter. Att han var ju då från Arizona, har jag hittat på. Jag hade många olika delstater som jag funderade på han skulle kunna komma ifrån. Till Texas, Arizona eller något sånt där. Och då blev det Arizona, och då... När jag valde Arizona, då tänkte jag kanske håller på med hästar när man var yngre, och jag vill liksom spåna vidare på den här karaktären då. Och sen kunde Sudorite, när jag skrev det här då, hjälpa till med utveckla detaljer och språket framför allt, och kanske repliker. Det är vansinnigt roligt. Det är som att ha en kompis som hjälper en skriva.
Och då hade du två kompisar, eller tre kompisar egentligen, för du hade kompis i ChatGPT, en kompis i Sudorite och en i Midjourney, om jag fattar rätt.
Precis, fast Midjourney kanske inte var så mycket kompis, för den gick inte att chatta med. Nu kan man även chatta med Midjourney.
Det här ledde vidare över till musik, har jag förstått. Hur gick det där till då?
Ja, det är ju väldigt en enda röra här, men det har ju alltid varit så i mitt liv. Jo, då var det så här att jag hade provat lite grann det här Suno som det heter.
Ja, det var det program
Det,
vi kunde höra som
precis.
Robert Andersson i avsnitt nummer 2 i den här radioserien också använde.
Just det, Suno. Och men när jag provade för ett par år sedan, då lät det ju inget bra alls. Eller om det var ett år sedan, det är också väldigt, allting väldigt nytt, va? Och då kunde man få fram något som lät som... Alltså det fanns ingen sång, utan det var bara som en konstig låt. Och jag tänkte, det här går ju inte. Men då hände följande att jag lyssnade på Spotify. Och då fanns det ett band som hette Fake Music som tyckte det lät jättebra. Men då var det någon som sa, men det här är ju AI. Jag bara, va? Nej, så jag var, är det sant? Och då var jag tvungen att upptäcka Suno igen. Och då hade det hänt hur mycket saker som helst. Det funkar med sång och det funkar med... Alltså det är helt otroligt vad det har hänt grejer alltså. Och då tänkte jag, Fake Music, de har ju gjort om... De har gjort covers på kända artisters låtar. Men då slog det mig att jag kan ju ta mina gamla låtar och göra covers på dem. Jag gör mina egna covers på mig själv. Precis som Robert då nämnde att det är ju väldigt dyrt att hyra en studiomusiker. Det går ju inte liksom. Men här har man ju världens möjlighet då, att få det låta som man vill.
Ska vi ta och lyssna på en låt här, en liten snutt. Den heter Gwendoline. Vad har den för bakgrund?
Gwendolyn, ja, det var ju då när jag var liten. Mamma hade köpt en elorgel. Där som väger typ 200 kilo, stod i källaren och där lärde jag mig spela. Och då tog jag ut en melodi som inte hette någonting, men jag och min bror döpte den väl till Sju stjärnor, jag för mig. Sen gjorde jag om den till ett projekt vi hade här i Skellefteå faktiskt, och då hette den Hemlig resa, med ny text, samma låt, ny text. Och nu med Suno, då gjorde jag om den igen, så jag sjöng in den, jag spelade in den på min mobiltelefon och kraxade fram sången. Skrev om texten i Suno till engelska, gjorde en ny text och gjorde om till the country.
Okej, så du sjöng in, men hade du gitarren med också då?
Jo, jag spelar
Ja.
in, alltså det är jätteenkelt, man tar bara telefon och spelar och så kör man in en fil i datorn. Alltså det här är ju inte så enkelt om man inte kan. Men, alltså rent tekniskt är det väldigt enkelt. Man behöver inte ha en hel utrustning för att spela gitarr och sjunga.
Ja.
Och få in det i Suno, det är jätteenkelt.
Var kommer titeln Gwendoline ifrån?
Ja, bra fråga. Så här, jag fick för mig att jag skulle ha countrylåtar. Jag har gjort flera stycken nu, mina gamla låtar. Men Gwendoline, jag ville ha ett namn. Och jag stod i duschen och så var Gwendoline, det låter bra. Det var inte mer än så. Det var kom till mig.
Ska vi ta 26 sekunder Gwendoline här då? Då kommer den.
Yes.
Där var den.
Jag satt den.
Din Gwendoline. Hur känner du nu, då du lyssnar på den här, känner du att det är din låt?
Ja, absolut, det är min låt. Men jag har gjort flera versioner av Gwendoline och jag har gjort den i Suno, ska jag säga då, också. Instrumental och som den var från början, en långsam ballad nästan. Och jag har gjort den som country. Ja, det här var ju country, förlåt, men jag har gjort den lite olika versioner. Jo, det är absolut min låt, visst är det det.
Och de här låtarna som du har gjort nu då, med dina låtar som du har tagit hjälp av Suno för att arrangera och mixa, de finns alltså på Spotify och där heter du The Anna Gorilla.
Varför
Ja,
då? Jag vet
just det.
inte.
Varför då?
Jag vet inte, jag kan inte svara på det. Jag gjorde en rolig bild jag har gjort en bildserie med en Barbie-liknande figur och en gorilla. Och, som jag använder som artistprofil då. Namnet kommer egentligen från en italiensk gallerist som jag snott. För jag fick inte komma med i deras utställning, blev jag sur, så jag tog hans namn. Och så kallade jag mig för Diana Gorilla, helt ologiskt jag vet. Men, och inte går att hitta mig på Spotify heller.
Om jag sökte Diana Gorilla så hittade jag faktiskt.
Oh, gjorde du det?
Ja,
Men det börjar på D, det är inte så här D, utan det är D, det är italienskt liksom.
men
D,
jag sökte väl
apostrof.
bara på Anna Gorilla då kanske. Jag kommer inte
Jaha,
ihåg.
ja.
Jag hittade i alla fall.
Hittar, ja, men det är bra, bra. Ja, men det är kul om de hittar mig, för jag har inte så många lyssnare, för jag har inte gjort så mycket reklam heller.
Så
Men det är bra
namn,
låtar, så lyssna gärna.
ja, så namnet på Spotify, det är egentligen då ett bildnamn som du har använt där för din musik. Bild och musik går ihop.
Ja, precis. De går ihop.
Vi ska börja runda av här så smått, men vad har du för projekt på gång nu då?
Ja, bra fråga. Har du fler bra frågor? Nej, jag skojar. Nej, men jag har ju
Jag har många bra
faktiskt just
frågor.
men inte hela dagen på oss. Nej, men jag har ju faktiskt igår så jag ska skicka in ett bidrag till den här galleristen som jag inte fick vara med på förra året. Det är en
Blanket menar du?
Nej. Det här är Hongkong. Det är alltså en rörlig bild. Jag kommer att tävla med en rörlig bild av
I
en
Hongkong?
Ja, alltså det är ett galleri i London som har internationella tävlingar för digital konst. Och då
Jaha.
kan jag berätta att det satt jag igår och gick igenom alla mina, har jag 30 000 Midjourney-bilder. Jag gick inte igenom alla, men jag hittade en som jag tyckte var bra, som var animerad då. Så igår satt jag och gjorde faktiskt ett soundtrack till den här videon. Inte med Suno, för att jag kan säga så här, vill du ha dysterkvist musik, använd inte Suno, för det går inte nästan.
Aha, du menar Suno är lite positivt lagd då?
Ja, precis. Och det är väl bra, men det funkar inte i alla sammanhang.
Men fattar jag rätt att den här galleristen i London då ska ha en, det ska ske i Hongkong och det handlar alltså om video, det vill säga bild och ljud.
Det handlar om stillbild, rörlig bild, video och experimental, vad det nu är.
Experimental.
Och dit vågar jag inte gå, för det är typ en tandborste som borstar någon sko i ett tak. Jag vet inte. Alltså, det är något så här konstigt. Jag kör med det jag kan, helt enkelt.
Och det innefattar musik också.
Ja.
Okej, spännande. Och när ska den här tävlingen eller utställningen vara då?
Det är ju nu i mars, men nu, man får ju ansöka, så jag lär ju inte komma med i år heller, men vi får väl se. Men jag lär ju inte komma med om jag inte skickar in något i alla fall.
Ja, men det är ju spännande då.
Mycket.
Ja. Det får vi återkomma till alltså.
Absolut.
Du, Anna, som har hållit på så mycket med bild, skrivande och musik. Det låter som att AI har blivit en ganska stor del av livet, eller?
Ja, väldigt stor del. Jag ska inte säga att mitt liv var tomt och innehållslöst innan, men jag har ju helt klart fått en jättebra ventil för min kreativitet som var helt otänkbar bara för några år sedan. Och då tyckte ju folk, när jag var yngre, då tyckte folk man ska göra en sak, inte typ 50-11 saker. Det känns lite grann som renässansmänniskan, att man spelar luta och skrev dikter och var konstnär. Fast nu är det okej.
Det vill säga, historien går inte igen, men den rimmar då, som Mark
Ja,
Twain sa.
just det.
Ska vi avsluta med, har du något sånt här, ett slags råd eller någonting? För det kan ju vara en och annan som då har lyssnat och blivit inspirerad här av dig. Hur börjar man?
Ja, bra fråga igen. Ja, hur börjar man? Börja i någon ände, prova någonting. Det finns ju då jättemycket, men jag skulle ju tänka att när det gäller ChatGPT är bra, tycker en del. Det finns ju massor. Börja i någon ände, kolla, googla. Vill du måla, vill du skriva, vill du spela musik? Prova alltihop eller inte. Alltså det är bara att börja. Jag kan inte säga, men jag kan säga så här. Var inte rädd, men var inte dumdristig heller. Och så, för att det är dock en. Det finns alltid en risk att lämna ut information. Jag vet att det kommer en ny sån här chatbot som man kan ta in i datorn, skriva mejl och ringa upp folk. Man måste tänka att lite på säkerhet och sådär, men annars bara kör på.
Prova och kör på.
Ja, exakt.
Anna, det här ska bli spännande att fortsätta att följa dina AI-projekt måste jag säga. Och stort tack för att jag fick ringa upp dig så här.
Men tack själv, Jerker, att jag fick vara med. Och jag hoppas att jag inte pratar för fort, för jag brukar göra det, att folk hör vad jag säger.
Nej, det är inga problem, hör du. Jag lovar dig.
Okej.
Ha det gott!
Samma.
Skyltar, grafik, reklam, busschaufför, antikhandlare och numera det som jag skulle vilja kalla AI-konstnär eller AI-artist. Det ser jag som en otrolig grund för en sån fantastisk mångsysslare som Anna. Då jag känt Anna ett antal år kan jag intyga att man får skratta mycket tillsammans med henne. Det är rakt av väldigt roligt, vilket kanske har framgått. Länkar till Annas bok The Forsaken Cowboy och Annas portfolio för all hennes konst samt musik finns i programtexten på tyresoradion.se. Det här var alltså fjärde avsnittet i radioserien AI till vardags här på Tyresoradion med mig, Jerker Pettersson. Och i kommande avsnitt vill jag prata med människor som på ett eller annat sätt tagit AI till sig i vardagen. Om du som lyssnar har något exempel på AI till vardags som du gärna skulle vilja prata om så vill jag väldigt gärna få kontakt med dig. Du hittar kontaktuppgifterna till mig på tyresoradion.se. Ja, så kommer då avsignaturen som självklart är gjord med hjälp av AI på återhörande. AI till vardags, din nya röst.